Hej och välkommen till Wheaten-podden. Det är jag, Johanna Tak, Marie-Louise Wineroth och Kattis Andersson som du kommer få höra i den här podden. Vi kommer främst att prata om vår ras, Irish Soft-Coated Wheaten Terrier, men också en hel del om hundträning. Jag och Marie-Louise är båda två hundinstruktörer och håller kurser i bland annat nosework och rallylydnad. Vi tycker att det är väldigt roligt att just du har hittat hit. Glöm inte att följa oss i sociala medier. Ni hittar Wheaten-podden på Facebook och Instagram. Vill ni komma i kontakt med oss så går det också bra att mejla oss på wheatenpodden@gmail.com.
Ska vi alla välkomna till Wheaten-podden avsnitt 13. Och idag tänkte vi ta upp lite ämnen som vi har fått från våra lyssnare som de önskar att vi gärna pratar lite grann. Och det vi har fått mest frågor på är ensamhetsträning.
Mm. Jätteroligt att vi får återkoppling och att folk faktiskt lyssnar och berättar vad de tycker om podden och sådär.
Jättekul. Berätta. Ja, men alltså, som vi väl kanske nämnde liksom förra svängen, vi pratade lite om ensamhetsträningen i samband med valpen, så är det så att vi behöver nog tänka om kring att hunden har en väldigt bra tidsuppfattning. Förr så sa man ju så att det spelar ingen roll om man lämnar hunden en liten stund eller om man lämnar den en lång stund, för den kan inte uppfatta tid. Och det har man ju då konstaterat att jo, hunden kan absolut uppfatta tid och är duktig på att uppfatta tid. Och det gör ju lite jobbigare om jag säger så, när man då själv vet att man behöver lämna sin hund ibland. Så. Och, alltså, de lider ju inte så av det, men man ska veta att de har en bra tidsuppfattning. Punkt. Så.
Och sen så kan man väl också säga det enligt lag, så får vi ju inte lämna hundarna mer än 6 timmar per dygn. Och då är det ju inte så att jag kan lämna hunden 6 timmar, gå hem och rasta och sen lämna den 6 Nej. Timmar till, utan det är 6 timmar per dygn.
Absolut.
Hur börjar man träna det här då? Och när?
Jag tycker att man ska börja tidigt. Och har man 2 hundar, att man liksom köper en liten valp när man har en vuxen hund, då behöver man också tänka på att man behöver träna valpen på att vara helt själv. För annars är det väldigt bekvämt att man lämnar valpen tillsammans med den vuxna hunden som kanske redan är liksom tränad till att vara själv.
Men så får den ingen egen grundtrygghet. Nej. Och så kanske den äldre hunden faktiskt går bort och så blir det stora problem för.
Så jag tycker att man behöver lära hunden att kunna vara själv ganska tidigt. Och det kan ju också vara att man ibland stänger bort hunden med en grind eller något. Att man själv sitter en bit ifrån. Att man liksom även gör den kopplingen. Att man behöver inte vara ensam hemma. Men att nu får du vara kvar i köket medan jag sitter här en liten stund.
Liksom. Det är ju smart. Man behöver ju inte börja med
Nej, man behöver inte lämna. Nej, men precis.
Utan se den.
Nej, utan att den också får lära sig att jag kan vara här. Liksom. Mm. Och man kan ju absolut, nu ska man ju tänka på att lämnar man hunden själv så får man ju inte ha den liksom i bur. Enligt lag. Så. Mm. Men det är också bra att burträna hunden. Att få en trygghet i en bur. För då kan man ju sen ha den här buren stående öppen i det
utan
rummet.
Utan dörr.
Utan dörr, liksom. Mm. Ja, så att den liksom kan gå in och ut och även liksom ha som ett litet bo där man lägger filt över och så då. Och då kan man använda den i ensamhetsträningen, att det där är en trygg plats. Så jag brukar burträna genom att ha en bur och kanske liksom låta hunden ligga där inne och gnaga ett ben, och då stänger jag faktiskt dörren fast jag sitter utanför, och sen så liksom gnager hunden på benet och kanske somnar där. Och då kan jag öppna upp och så får den liksom när den vaknar kliva ut. Eller så blir den lite pipig när den är klar med benet och tittar. Och så ofta så brukar den ju knälla ihop sig och somna för att det var. Och då får de vara kvar där liksom. Mm. Så.
Vi har ju ganska, Issy är ju en ritualhund. Mm. Hon gillar sina ritualer så. Så att alltid att vi är ute och kissar och bajsar och liksom sådär. Jag lämnar inte henne utan att hon har fått göra sina behov. Sen så brukar jag ändå försöka tänka att hon ska vara lite mentalt aktiverad. Inte precis innan jag går hemifrån. Men att jag har gjort kanske lite sök med henne eller så. Så att hon får trötta sig ut lite hjärnan först innan jag går hemifrån. Så att det kräver ju lite planering att göra den här rutinen.
Mm.
Och då får Issy också alltid vara i sovrummet.
Mina hundar är i köket. Så det beror lite på hur man kan. Men jag tycker att det kan vara bra att dels flytta att hunden inte kan komma till ytterdörren. Därför att hunden vet ju att liksom in och ut genom ytterdörren går man liksom och blir lämnad så.
Mm.
Men det är också så att andra kan komma liksom till ytterdörren. Och det skapar ju en oro och kanske en vakt. Liksom ritual runt dörren. Att där kan ju andra komma in. Eller även ibland post och annat så. Som också kan liksom trigga hunden.
Mm.
Så jag tycker att det är bra att liksom se till att hunden kanske inte kommer hela vägen fram till ytterdörren.
Mm.
Men också begränsat. Bor man dessutom stort. Jag bor ju inte så stort. Men det är fortfarande ganska mycket att hålla koll på en hel lägenhet. Eller en villa eller vad man nu har. Och att begränsa till ett rum är ganska bra. Det är ganska tryggt för hunden. Att då är det bara det den behöver egentligen bekymra sig om.
Mm. Och har man då en hund som har lite separationsångest så får man ju börja kolla på vad det är som triggar hunden. Det kan ju vara sådana signaler att man börjar sätta på sig skorna. Då kanske man kan få börja med den träningen att jag sätter på mig skorna, sen tar jag av mig skorna och inte gör någon big deal av det. Att man försöker göra det en del av vardagen, att man ta bort de här stora sakerna som triggar hunden.
Mm.
För det är ju en lång händelsekedja egentligen.
Man tar handväskan och det är också.
Ja.
Mm.
Så att där behöver man ju liksom titta på. Sen är det så att vissa raser har ju jobbigare att vara ensamma. Jag vet att Dobermann har till exempel en liksom oftast en lite svårare separationsångest än andra.
Urhundar har ju också.
Mm. Och det är ju så att det måste vi ju komma ihåg. Hundar lever ju i familjegrupper och är ju i stort sett aldrig själva. Så att de vill ju ha en trygghet av att man är liksom flera.
Mm.
Så. Sen är det så att bara för att man har fler hundar så behöver de inte alltid ha liksom sällskap av varandra. De kan vara liksom två ensamma hundar om man säger. Det är inte två hundar gemensamt som är själva, utan de kan också bli ganska liksom i sin egen bubbla själva. Så det behöver man också tänka på att men de är ju två. Nej, det är inte alls så himla säkert att de liksom är två i sin ensamhet där. Nej. Ja, men till exempel bor man i villa, går och hämtar posten, eller man då bor i hyreshus, går och slänger soporna, liksom stänger in hunden då i det rum man har tänkt sig och kanske lägger ner ett märgben som man har smetat lite leverpastej i eller någonting så att den har lite att göra också.
Mm.
Och sen går man liksom därifrån och så behöver man ju inte liksom göra en superstor grej av att man kommer hem. Självklart tycker jag att man ska hälsa på den. Jag tycker att det är ganska elakt att ignorera hunden när man kommer hem. Jag tycker att hej, hej. Sen kan man absolut se till att man har en lugn hälsningsritual.
Mm.
Men att totalt ignorera hunden när man kommer hem är inte så schysst tycker jag. Liksom rent sådär, utan sen kan man lära in att vi så här hälsar vi.
Sen tänker jag en viktig sak som jag tror, det är också i och för sig ganska individbaserat. Men Issy till exempel funkar jättebra att ha ensam hemma. Mm. Men är vi i vår sommarstuga?
Mm.
Nej, då behöver jag göra om träningen från början där. Det funkar inte alls att bara lämna henne hur som helst.
Nej.
Samma sak, är vi på resande fot och har hyrt en stuga någonstans? Nej. Det går inte att lämna. Så att bara för att hon klarar av det hemma så betyder det inte att hon kan det överallt annars. Liksom så att man får ju, i hennes fall då. Sen finns det ju säkert de som inte bryr sig så mycket.
Nej. Liksom. Men det är ju samma sak att ganska många som har problem med ensamhetsträning kan absolut oftast lämna sina hundar i bilen. Mm. Och då är det ju oftast så där i alla fall liksom att de har en bur i bilen och de är trygga där. Och där är ju också hunden ofta medveten om att mattehuset kommer verkligen alltid tillbaka och inte efter så himla lång tid heller.
Och bilen är ju ofta kopplat med något positivt, att man är på väg till något häftigt ställe och sådär. Så att bilen kan vara mer positivt laddad än.
Absolut, men då kan man ju också titta på att då blir ju liksom separationsångesten ganska situationsbundet. Så frågan är ju hur mycket separationsångest är bara ren separationsångest, att den är svårt att vara själv. Eller blir det i liksom kontexten att bli hemma?
Mm.
Vad har hänt då? Mm. Så. För det är också sådana saker som man kan behöva ta med. Liksom ensamhetsträningen som kanske funkar skitbra, eller att vara själv. Och sen händer det saker. Man har haft ett inbrott, man har larm. Det är ju fruktansvärt. Så.
Traumatiskt.
Traumatiskt att vara ensam hemma. Larmet går, som oftast är ett fruktansvärt ljud. Och andra människor kliver in. Som dessutom många gånger tyvärr då inte är så jävla snälla med hunden. Så.
Där har ju jag en trygghet för mig själv. Jag vill ju alltid spela in Nissi så fort jag lämnar henne ensam. Mm. Så det finns ju såna här appar. Mm. Det finns en app som jag använder som heter Sleep Talk. Och den ska man ju egentligen använda då för att höra ifall man pratar i sömnen. Men den är jättebra, för den spelar bara in när det är ljud. Så jag behöver inte sitta och lyssna på 3 timmars inspelning. Utan jag hör ju bara då ifall hon har skällt eller gnällt eller vad, alltså så. Och det är ju en jättetrygghet för mig att veta när jag kommer hem och lyssnar igenom att nej, hon har varit helt tyst och helt lugn och liksom så. Inte, man kan märka ibland på den här att ju längre tiden går, på slutet kan hon börja ruska sig lite oftare. Och liksom då märker man att hon börjar bli lite så här, hallå, nu är det dags att komma hem liksom. Ja,
då vet de precis. Ja.
Jo, men och där, för där är ju samma sak då, om vi pratar om det här med tidsuppfattning. Det är ju så extremt många hundar som bara, ja, nej men liksom jag vet alltid när min man ska komma hem. För då har hunden ställt sig vid dörren. Det vill säga att den har börjat liksom lära sig klockan. Så att men precis som mina hundar bara, nu hallå är det dags för middag liksom.
Sen finns det ju faktiskt kameror man kan också sätta upp om man vill.
Absolut.
Ha koll på hunden, så att det är ju en del som har det.
Men som sagt, att jag tycker ju till exempel att om man funderar på att ha larm hemma, vilket jag tycker att man absolut kan ha, så behöver man nog tänka på att har man hunden i ett rum så behöver det kanske inte sitta en högt liksom en siren där, så att det åtminstone kan bli tyst liksom lite grann så i ett rum. Därför att det är oerhört traumatiserande.
Och samma sak i bilarna också har man ju sett ibland hur bilarmet går igen.
Och ibland är det ju hunden som drar igång bilarmet för att den rör sig. Så. Och det är också skitstressande.
Men det går ju ställa om på de flesta
bilarna. Ja, gud ja.
Men det ska man ju ta reda på om man inte har koll på det. Nej. Det är jättelätt. Att...
Jo, men så är det ju liksom.
Men sen då, när man börjar lämna den då, någon halvtimme först och någon timme. Och så hör man den där hjärtskärande ilningen när man går. Hur gör man då?
Ja, alltså då, jag tycker att man kanske ska ha lite is i magen då. Gå en bit bort så att man inte står supernära. För det märker hunden faktiskt, att man står nära. Så att ställa sig utanför dörren och tro att jag kan stå här ute. Ja, men hunden vet att du
är där. Jag känner vår doft.
Ja, men det är alltså, vadå, lägg av. Det är klart att de vet att du står utanför dörren och trycker liksom. Så då behöver man gå en bit liksom. Men då behöver man ju ha lite is i magen. Att har du till exempel lämnat då det här, ett märgben som är redan urätet, och så har du smetat in med lite lepas i, att du hör yl, så bara, nej, men jag går väl bort dit då. Och sen så går den bort och äter. Och då kan man gå tillbaka när den är lugn. Men jag tycker att rådet att liksom man får aldrig gå tillbaka om den låter. Det är också så att går den upp i panik och får panik. Ja. Jag menar, det är klart man går tillbaka. Ja. Så alltså, då måste man ju börja säga, vad är det som gör att den här separationsångesten kommer?
Och då får man kanske ha missat det här som Johanna tipsade om. Att man tränar i varsitt rum fast man ser hunden. Och då får man börja därifrån.
Och då får man liksom fundera på vad är det. Och sen så är det ju så att vissa hundar har extrem. Och det går faktiskt nästan inte att lämna dem själva. Och nej. Och det kan ju vara saker som har hänt som man inte tror. Och det kan ju vara saker som har hänt att det har funkat ett tag. Och sen har någonting hänt. Att hunden har blivit skrämd av ljud eller saker utifrån. Säg att man har en skotträdd hund. Och så bränner någon av en raket. Eller skjuter något eller så. Då kanske det blir ångest att vara ensam också. Så det vet
jag. Och tyvärr vet ju jag ett par hundar som har fått jätteångest av att de har fått vara hemma alldeles för länge. Och liksom det blir klådor och annan problematik också. Liksom så. Så att det är ju inte okej att lämna dem 10 timmar ensamma.
Nej.
Liksom.
Nej.
Nej, men så är det ju.
Mm.
Så det är ju liksom någonting man också måste ta i beaktande. Liksom, att jag kan nog inte tänka mig ett heltidsjobb och sen ska min hund vara ensam varje dag. Mm. Sen om man någon gång, någon dag måste lämna sin hund i 8 timmar, så grejar det nog det om det är en trygg hund som man har grundtränat i det.
Mm. Så. Någon gång. Men,
mm. Ja, och jag, menar, sen, jag kan ju bara säga så att jag är ju ensamstående med 2 hundar. Men visst, jag jobbar inte heltid, och sen är det också så här att min vakna övriga tid går ju åt till hundarna. Jag kan inte åka på after work, eller jag kan, alltså, för jag får ju försaka de sakerna då. Mm.
Och så har det ju varit för mig och Kristoffer också. Vi båda jobbar skift och jobbar om varandra väldigt mycket, så att Issy inte har så många timmar ensam hemma liksom. Och annars kan inte ta med hunden till jobbet till exempel.
Nej, men annars så får man ju fundera då på att hunddagis eller en dagmatta eller, jag har ju haft tidigare, tyvärr så har hon slutat nu, eller hon har flyttat, en tjej som kom hit och hämtade mina hundar hemma, så hon hade nyckel hit och vi hade skrivit liksom kontrakt på det, och jag beställde vilka dagar hon skulle komma hit liksom, och då kom hon och hämtade mina hundar, gick ut med mina hundar och lämnade mina hundar sen i köket och gick härifrån liksom. En fantastisk tjej så. Och det sådana som finns ju också, dog walkers som antingen gör så, eller så att det finns ju liksom hjälp att få, men visst, då kostar det en slant. Och då måste man vara beredd på.
Och där måste man ju också komma ihåg då att hunddagis till exempel är ju inte ett alternativ när hunden löper.
Vissa hunddagis tar emot löpfika, andra gör inte det. Så det måste man ju kolla.
Och det förutsätter att hunden klarar av att vara i den miljön liksom, så att det inte bara är en självklarhet att hunden ska vara på hunddagis.
Och jag vet att många dagis säger ju till exempel, de tar ju inte emot hundar som är under 8 månader eller 9 månader eller till och med ett år, och jag kan ju tycka att hunden bör nog vara runt året innan man lämnar den på hunddagis. Det är en sån generell grej. Jag tycker den, liksom, den är bebis innan. Liksom.
Mm. Eller så hittar man en glad pensionär. Min mamma har hund. Hon är hundvakt.
Mm. Mm.
Och det, jag vill inte ha de här morgon- och kvällspromenaderna. Utan hon har bara på dagarna. Så att det är perfekt. Och hon kommer
ut
och
går. Ja, du kan väl ha hund på jobbet också?
Ja, jag har ju den turen så att jag kan ha. Så jag börjar med hela tiden på jobbet. Men där tränar jag faktiskt henne, kanske varannan vecka, medvetet att hon på eftermiddagen vi är hemma och käkar lunch vid 1, och så kommer pojkarna hem vid 3:30, då får hon vara själv den stunden för att man inte ska tappa det här.
Det är jättebra.
För att sen händer det ju att man lämnar henne, men det är ju inte ofta, men jag vill ju fortfarande ha det här kontinuerligt, att man tränar ensamhetsträningen ändå.
Jo, för det har ju jag tänkt nu i covid-19-tider, att så här, Issy har ju haft oss hemma varje dag nu i nästan ett år, och jag kommer ju få börja om i våran ensamhetsträning sen. För hon har ju inte varit lämnad någonting. Liksom.
Nej, men och så är det. Och det är väl det man också så här, rent generellt tänker nu i de här covid-19-tiderna. Att folk, väldigt många köper valp och bara, men vi är hemma. Ja, och sen då? Därför att det är ju så att sen när folk börjar inse att shit, nu behöver jag få hjälp. Då är det så att platserna på hunddagis, dels så har tyvärr väldigt många hunddagis redan gått i konken därför att man har tagit hundarna därifrån då, för man jobbar hemma. Men det är också så att platserna kommer ju vara så sjukt eftertraktade. Så jag har en bekant, hon skaffade ju hund, men hon har ju skolat in sin hund på hunddagis och har den ett par dagar i veckan på hunddagis, fast hon jobbar hemifrån. För hon sa det, sen när det här släpper, det kommer ju vara galet. Och det är ju, alltså, hundköpandet har ju gått upp enormt.
Men då påminner väl alla nu då, så även ni som jobbar hemma, så ensamhetsträna lite då och lite då, för det kommer löna sig sen. Och med alla de här tipsen, menar ni att jag ska kunna gå ensam på toaletten nu? För första gången. Ja, det är också en bra träning. Man får gå alldeles själv på toa. Nej då, jag skämtar sig då. Det är inga problem. En annan fråga som jag fått är koppelträning. De tyckte vi var inne för lite på det när vi nämnde det på valpavsnittet där, utan ville ha lite mera tips. Det är ju så att alltså, om man säger så här att om man från början då tränar sin valp så är det ju så himla mycket lättare. Men ibland så har man ju missat den där lilla biten liksom. Och så har man liksom fått en hund. Eller om man nu har tagit en omplaceringshund eller så.
Vi kan bara säga att vi har en hund som ligger och snarkar väldigt djupt här ifall det är någon som undrar vad det är som låter. Förlåt.
Hon har varit hos hundvakt som dessutom vaknade i natt av att man trodde det var snöröjningen men det var hunden.
Koppelträning, där har vi.
Ja. Jo, men alltså har man en hund som har blivit van att dra i koppel så behöver man ju verkligen liksom så här tänka till att hur ska jag vänja hunden av med det här? Därför att den har ju skapat ganska mycket muskler i nacke och i hals och i bogparti att kunna hänga framåt och liksom och har någonstans liksom blivit lite så här immun mot att den stryper sig själv.
Ja, och i vissa fall så tycker den ju till och med att det där är lite skönt när man blir av med den här syret.
Mm. Ja. Så då behöver man ju tänka till lite. Jag kan tänka att det som kan vara bra är att man då antingen växlar om till att man köper en sele från att man har haft halsband eller så byter man typ av halsband. Jag förespråkar ju alltid då breda halsband som täcker minst 2 nackkotor. Så nästan 4 cm breda halsband tycker jag föredrar jag. Och jag föredrar halvstryp och det gör jag för att jag är lat. Därför att halsstrypet kan man lätt lära hunden att liksom, alltså man behöver inte hålla på och knäppa någonting utan man trär det över huvudet. Och sen så är det så att när det är i strypläge så stryper inte hunden utan då ska man få in 3-4 fingrar i alla fall. Liksom. Därför att jag vill att det ska ligga brett på hunden också. Så.
Och sen behöver man ju kanske vara lite konsekvent så att man inte hela tiden så här switchar mellan att ha flexikoppel och fast koppel. Det blir väldigt otydligt för hunden. Ska man göra liksom en punktmarkering på koppelträning så använd samma koppel i samma längd så att hunden faktiskt lär sig, för det gör de ju hur långt kopplet är.
Absolut. Och jag tycker så att om man nu känner så här att ja, men jag kan inte träna att inte dra i koppel varenda promenad varenda gång, då tycker jag så att träna att inte dra i koppel när du har halsband. Och sen låter du hunden lite mer, få lite mer frihet när den då har sele på sig. Att då får den dra. Ofta så drar de ju, som jag har sagt tidigare, rent generellt mindre i en sele.
Mm.
Så.
Och det finns ju till och med såna här nu, ja, Metiso är ju till exempel ett märke där det finns en liten hake där fram. Mm. Så att hundarna faktiskt inte kan dra framåt.
Jag tycker man ska titta dels på det men framförallt på VGV-selarna som också är en typ av sele som man knäpper ifrån, att VGV-selarna tycker jag ibland sitter dåligt och jag är lite
där. Ja, de ser lite breda ut.
Ja, de blir lite hämmade i sin bogrörelse, hundarna i den tycker jag. Så tar man en ung hund så jag hade varit lite försiktig med den. Så, och tittat att den inte satt så långt ner. Jag tycker att den blir hängiga långt ner liksom. Jag skulle vilja ha dem lite högre upp. För jag vill ha en sele som går ner mellan frambenen och ligger an mot bröstknappen som det heter. Som finns lite längre ner på halsen liksom. Och sådär. Så att de kan hänga i den lite så.
Ja, men det kan vara ett bra alternativ att bryta mönstret med i alla fall.
Ja, absolut. Och det är samma sak egentligen då med de här nosgrimmorna som många tycker är jättehemska och jättedåliga. Har man inte en hund som håller på med massa utfall och liksom kastar sig runt i kopplet så är ju nosgrimman också helt okej. Jag kan vara lite rädd för en om man har utfallsproblematik att kasta sig framåt i en nosgrimma och så tar det stopp att det knäcker till i nacken så. Det är ju min rädsla liksom med den. Men han, Robert Mugford, som skapade njut från att han tittade på hur det leder vid en häst på 500-600 kilo och kan hålla koll på den. Och det var ju att man hade en grimma runt hela huvudet. Liksom. Mm.
Sen är det ju tyvärr lite diskussion inom våran ras då att inte hundarna ska ha sele på sig för att pälsen blir ful.
Ja. Eller tovig.
Ja.
Mm. Och då tycker jag så att tovig, tycker jag, ja då får du kamma lite mer. Det finns absolut selar som sliter på pälsen. Och det behöver man titta på. Att då får man kanske köpa en fodrad sele så att säga. Att den inte har en
flis på insidan.
Flis på insidan eller lite sådär. Så att, eller även, det finns, jag vet, björkishar och lite andra som liksom har nästan som lite silkes liksom vaddering. Och det sliter ju inte alls lika mycket. Men där kan man ju också tänka att man har lite olika selar faktiskt som sitter lite olika.
Jag tar ju hellre att pälsen blir sliten än att nacken blir sliten. Ja. Det är ju liksom
Men många gånger faktiskt det som slits mest på dem, det är ju när man knäpper kopplet uppe på ryggen i en ring som då ligger an. För där skaver ju mest, för där ligger ju kopplet och skaver. Mm. Men det finns många selar som idag liksom är utbyggda i att den här ringen som du fäster kopplet i, den är vadderad. Alltså under, den ligger på en platta liksom, och då blir det faktiskt inga skav. Mm.
Ja, men bara sen jag skaffade hund så har det ju hänt massor på selfronten liksom så. Så att det har ju verkligen kommit ergonomiskt riktiga selar.
Liksom och så. Fina selar som liksom i alla möjliga fina färger och former och så. Så visst finns det det.
Mm.
Men sen att träna att gå fint i koppel är ju det här att belöna när hunden tar ögonkontakt, när kopplet slakar, byta lite håll, att dra hunden fram mot kissfläcken. Nej, vi ska gå tillsammans så att den får, att den kanske förlorar mark, att man drar den lite bakåt när den liksom står och hänger fram. Då tar man 2-3 steg bak, så att ju mer du drar så kommer du förlora liksom mark mot det du vill mot och sådana saker.
Ja, för de lär ju sig tyvärr att dra genom att de har fått fördel i att
dra. Ja, självklart. Mm. Och har man dessutom ett flexikoppel så går ju det ut på att dra. Och då vinner man mer mark. Det är ju inget konstigt alls.
Mm. Jag hade ju så lyxigt, så jag bodde ju i samma kvarter som Anders Hallgren. Nu har han flyttat tyvärr, men... Och vi stötte på varandra väldigt ofta på promenader. Mm. Och såg jag honom där borta, då tog jag förstås den vägen. Så att jag skulle stötta på honom och försökte få massa tips och såklart när vi gick. Och han tyckte ju alltid att det är roligt att berätta lite. Och då frågade jag just då om koppelträning. Och då sa han det att om du tänker att du går en promenad på en halvtimme.
Mm.
Och sen så kanske du börjar med att... hunden drar jättemycket. Nu pratar vi att den drar jättemycket. Men att du då inte börjar att träna det här första 20 minuterna. Utan kanske sista 10 minuterna när hunden är lite tröttare. Mm. Eller den har liksom luktat av sig. Och sen utökar du den här sista perioden till kanske 15 minuter.
Mm.
Och sen börjar du 20 minuter när du är kvar på promenaden. Och sen så kanske du bara behöver dra 5 minuter innan du börjar träna.
Mm.
Och det funkade faktiskt jättebra.
Mm.
Och sen till slut så förstod ju hunden att det var inte någon idé ens att dra i början. Men det tog ju ett tag. Men det får man ju inse.
Alltså att man tänker lite smart där också. Alltså att man väljer vilken väg man ska gå. Jag vet ju till exempel när min hund börjar lista ut att vi är på väg mot djuraffären. Mm. Eller mot hundraskården. Eller andra ställen som hon tycker är högt värderade. Ja, men då... är ju sannolikheten större att de drar dit. Så väl då en annan väg som inte är lika högt värderad och börja träna på den sträckan.
Mm. Då kan man ju ha så att man har både så att säga, en sele och ett halsband. Och att man i början av promenaden så har man kopplat till selen.
Mm.
Och sen så säger man att nu ska vi träna på att inte dra. Då skiftar man. Så kan man också göra.
Mm. Ja, för då kommer vi över lite grann på det som vi pratade om. Med röda och gula och gröna hundar, Johanna. Det här med trafikljuset. Att det är ingen idé när hunden är röd och träna.
Ja, men precis, det är ju en modell som jag har fått från Hundens hus, och jag tycker den är otroligt bra, för den är så pedagogisk i att mäta vart någonstans min hund är i sin sinnesstämning. Och då kan man ju säga att grön nivå, då är hunden mottaglig för inlärning, den har... den är medveten om sig själv och sin omgivning, och det är liksom enkel träning sådär. Hög belöningsfrekvens och sådär.
I slutet på promenaden då kanske.
Ja, precis.
Mm.
Men så kan ju hunden befinna sig på gul nivå. Mm. Och det kan ju vara till exempel att vi har bytt miljö.
Mm.
Vi är i en helt ny miljö för hunden. Vi kanske lägger på några fler kriterier i vår träning och gör det svårare för hunden.
Att det är flera kompisar med på promenaden som inte brukar vara med.
Precis.
Mm.
Så att, någon typ av försvåring. Och det kan man ju då också känna på sättet hunden tar godisen. Ofta blir de lite mer peraja, de hugger lite mer efter godisarna så. Och då kan man ju tänka att nu är min hund ändå...
lite mer exalterad och lite mer på.
Precis. Mm. Och sen så har vi ju rött ljus.
Mm.
Och då är ju hunden i sitt... den jagar den där katten. Inte alls mottaglig för någon typ av inlärning.
Tar oftast inte ens godis överhuvudtaget i det läget.
Precis.
inte intresserad liksom.
Nej.
Det spelar ingen roll vad du stoppar framför snoken liksom. Mm. I godisbelöningsväg, ja, som den annars älskar. Det skiter den fullständigt i.
Så kan det ju ofta vara i början på en promenad att du nästan galopperar fram och man liksom...
Ja, man ser liksom bakbenen går snabbare än frambenen liksom.
Och jag tycker det är en sån bra modell att mäta vart någonstans mentalt befinner sig min hund. Jag vet till exempel när jag har suttit på en buss och det har varit ganska trångt så där, då kan jag ha suttit och matat min hund bara för att se hur tar hon en godis just nu. Tar hon en godis överhuvudtaget? Mm. Är hon så stressad just nu att hon tycker det är så jobbigt att hon inte ens vill ha en godis?
Då är hon jätteröd.
Ja.
Mm. Så att det... Och för ibland kan man ju luras liksom av att hunden verkar så himla cool. Mm. Och då har den kanske nästan helt och hållet stängt av istället och är egentligen jätteröd, bara det att den skäller inte och låter inte och hoppar inte, utan den har stängt av fullständigt. Så det behöver man också titta liksom på, att man kan tycka att ja, men den här hunden är så lugn och cool, ja, men den är helt avstängd liksom. Den är inte mottaglig för någonting.
Och framförallt då att man kanske på röd nivå inte tror att hunden kommer... Det spelar ingen roll om jag skäller på min hund. Den kommer inte lära sig någonting i den situationen. Jag måste ta ner den på gul nivå åtminstone för att jag ska kunna lära den ett nytt beteende eller sådär.
Ja, men det är ju lite så att om man vet att man liksom har hunden till exempel gjort ett utfall redan. Står och skäller. Det är ju ingen idé att gå in i någonting och försöka bryta det. Då, utan då får man ju någonstans bara så här... vänta tills det där har lagt sig och då kan man säga kom, nu går vi här, och så får man tänka att okej, nu måste jag tänka till, nu måste jag förbereda mig mycket mycket bättre på nästa om då, om det då är hundmöte som hunden har agerat så här på. Därför att du kommer i den röda, till den röda hunden kommer du aldrig kunna liksom, utan om du börjar skälla och gapa på den, ja men då är ni två som står och skäller och gapar på samma sak, tror ju hunden. Den tror bara, bra, nu Matte, du hakar på mig, vi kör samma. Så.
Ja, men många gånger tror jag nästan att man så här tycker det är lite pinsamt, och då vill man visa för den andra hundägaren att man ändå agerar, att man själv inte tycker att det här utfallet är helt okej. Ja, liksom. Så. Men
det finns och jag ska vara så här, det är klart att jag ibland tittar på folk och bara, jag gjorde inte ett jävla dugg. Sorry. Det är superlätt liksom. Och sen kan jag i och för sig många gånger istället tänka så här, gud vad taskiga de var. Jag såg så himla långt i förväg att det där kommer ske. Och framförallt, alltså det som många gånger är vår mobiltelefon. Folk är inte med när de är ute och går med hundarna. Man går och plippar runt på mobiltelefonen och så får hunden sköta sig själv.
I flexikoppen.
I flexikoppen.
Ja, men det märker ju jag. Även fast jag har kanske så här hörlurar i och pratar i ett samtal. Issy är ju, hon vet att jag inte är mentalt närvarande. Och det är ju så mycket svårare att vara ute och gå på en sån promenad när jag pratar i telefonen. När jag är med henne hela tiden liksom. Så även fast hon är 10 år gammal så behöver hon min fulla närvaro liksom.
Men för sådär vet jag också. Ibland så om vi möter någon hund som gör utfall mot min hund, så vill jag stoppa henne innan hon gör utfall tillbaka. Så då har det hänt att jag ibland tar tag och så ber, liksom, håller upp huvudet så att hon ska titta på mig. Och då ser man ju hur ögonen flackar så här. Tills de tittar på mig. Och då ser man liksom hur hon slappnar av i hela kroppen. Och då kan hon ta en belöning för att hon var så himla duktig och liksom varvade ner. Och sen kan vi gå förbi. Men det där funkar ju ganska bra. Jag vet inte om det är rätt, men jag liksom, hon tittar på mig.
Alltså det kan, jag kan ju känna med Issy ibland att det blir lite poison ibland. Att jag kan kalla in henne. Och då blir hon så här, vad är det jag inte får se just nu? Så då måste hon liksom kolla sig runt först innan hon kommer för mig. För hon blir misstänksam. Och då har jag ju lite gjort saker i fel ordning någon gång. Så att hon...
Det var ju som min kattelag, för hon gillade ju inte andra hundar. Och där var det så här att jag sa, uh-oh. Och det hade jag nog gjort ett par gånger. Så vet, jag kunde gå helt själv och så sa jag, uh-oh. Så var ju hon liksom, jösses vad hon var på. Liksom. Och det var ju såhär, smart var det liksom. Så. För jag hade inte ens tänkt på det, utan oj, oh, liksom, sa man väl. Så sa jag bara, jäklar, hon gick igång liksom. Så är det ju liksom. Så därför menar jag att har man en hund som till exempel då har problem med sådana saker, då behöver man kanske liksom påkalla uppmärksamhet ganska ofta utan att det är någonting, så att det liksom blir
blir det inte en vana. Bara händer när det kommer en annan hund.
Nej.
Där kommer vi lite, vi hinner kanske med det lite snabbt också. Det ska vi definitivt inte ta snabbt, för det handlar om stress och rädslor. Har vi också fått en förfrågan om en stressad och en rädd hund. Vad har ni för träningstips där? Eller metoder? Eller... Alltså det är så stort. Det skulle vi nästan behöva ta en egen. Liksom. Men alltså, sen är det så att allting vi egentligen gör med våra hundar, om vi tränar, om vi är ute och går eller så, då lägger man ju på liksom stress, alltså lite så på hundar. Så att all stress behöver inte vara liksom dålig, men det man behöver tänka på är ju att hunden behöver liksom kunna ta hand om sin stress och så. Att den måste också få tid att kunna varva ner i saker och ting.
Mm. Så. Ja, även fast någonting arousal är ett på engelska, att det är ju liksom upphetsning egentligen. Men, jo, men man behöver men liksom, ju ändå återhämtning från den stressen.
Och det är viktigt att se också i vilken situation stressen uppkommer. Är det när den är ute på tomten själv? Ja. Och då har vi pratat om vad vi ska göra då. Är det koppelträning att den är stressad? Då har vi pratat om vad det är man ska göra då. Är det
kastar man pinne så att hunden blir pintokig? Kan man då istället göra någonting annat än att kasta pinne? Kan man göra lite nosaktivitet istället som är mindre stressande till exempel?
Ja. Nej, men, alltså stress kan man ju komma alltså,
som du säger, det är så stort.
Det är jättestort område,
så att vi kanske ska ta ett stress och rädds avsnitt istället då.
Men där kanske vi behöver lite tips att vad är det för typ av rädsla man vill ha tips kring hur man ska jobba, för det är ju väldigt olika att vad är hunden rädd för liksom, och vad är det för alltså är det alltså underlag till exempel som hunden går på, den är rädd för, är det ljud? Nu har vi pratat lite om det kring nyår och sådär, men eller är det andra hundar, eller vad är det man är rädd för liksom? För det är lite olika sätt att hantera olika typer av rädslor, och vissa rädslor är lättare att jobba bort och andra är jobbigare att jobba bort och svårare att jobba bort helt enkelt,
och vissa är nästan omöjliga.
Ja, man kan dämpa dem, men man kommer inte få bort dem helt.
Då tycker jag det var en bra cliffhanger till ett annat avsnitt, för än blir ni inte av med oss.
Nej.
Vi tackar så jättemycket för idag, på återseende. Tack alla lyssnare,
tack, hej.
Ja, det är bra,
hej.